En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå,
good old
hallå,
hockey
game. Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Baron Ekelid. Som vi hörde där i sin hallåramsa från Örby utanför Stockholm.
Ja.
Och mig, Per Bjurman, i ett svinkallt New York City.
Ja, det är ju betydligt kallare där än i Örby, vad jag förstår.
Ja, sen i måndags så har vi en... först var det lite snöstorm i söndags och sen så var det något som heter Polar Vortex som la sig över New York. Så det är...
Oj.
Svinaktigt kallt. Det blir så här, minus 12 eller något sånt, och det låter kanske inte så farligt för en svensk, men dels är det en extremt rå fuktig kyla här, och sen är det, blåser det ju dessutom, så man går ogärna ut överhuvudtaget faktiskt.
Ja, du var ju inte på garden häromdagen, för att det var ju likställa med att åka till Antarktis ungefär.
Ja, framförallt skulle jag vara det efteråt när det inte finns några bilar och så, men jag var också lite, var lite hängig.
Ja.
Livet annars, hur har det varit senaste veckan för Mr. Ekeliv?
Jo, men jag sitter inte här med en axbär längre.
Nej, det var ju skönt.
Ja, precis. Så att det är borta. Lite stretchövningar sådär som du uppmanar mig till.
Ja.
Har jag suttit med. Så att det är...
Aha, det är Dr. Bjurmans råd gav effekt alltså.
Jajamän, så.
Du, ja, men jag visste det!
Du kan bli lagläkare där i Rangers också, tror jag. Det
är... Ja, jag ska erbjuda mig att bli nackspecialist.
Ja, precis. Så att jag kände mig nästa week to week där ett tag, men nu är jag med i spel igen. Nu är jag aktiverad.
Ja, vad härligt. Ja, jag sitter ju fortfarande i mitt gips då.
Ja.
Men jag inte av mig på ett tag.
Nej, man har ju sett lite bilder i bloggen och på Instagram och sådär, att när du ska duschas och så vidare. Det är inte helt enkelt.
Nej. I övrigt så har det varit en ganska händelserik vecka här i Amerika. Vi hade Inauguration Day för president Trump, och det var samtidigt Martin Luther King Day. Och så var det också mitt 20-årsjubileum. Det var då i måndags, den 20:e var det på dagen exakt 20 år sedan jag kom hit med alla väskor och blev korre och sen har blivit kvar.
Värt en fanfar i podden.
Ja, fyllde 20.
Ja, ett
par, några år senare så föddes också NHL-bloggen och så småningom också podden. Det var lite senare.
Just det. Ja, men den är över 10 år den nu också.
Ja.
Så att, snart ska vi fira 500 avsnitt. Så att, ja, det har blivit några år där borta nu för Bjurman, får man säga.
Ja, det är en ganska stor del av ens vuxna liv i 20 år ändå.
Ja. Klar majoritet.
Ja. Mm. Det fortsätter ju alltid hända saker i den här drama queen till liga, som vi brukar kalla den i den här podden.
Ja.
Och just nu så är det ju framförallt, blir man ju fascinerad av att det har blivit sån otrolig trängsel i kön kring sträcken i framförallt östra konferensen då.
Ja.
Dessvärre för dig då, så är ditt Tampa i högsta grad indragna i det här.
Ja, det räcker med 2 förluster här nu så är det plötsligt dramatiskt igen. Och nu har de inte lika många matcher att ta igen längre heller. Så att, visst, det ligger där på den tredje platsen i Atlantic, men visst är jag lite smånervös här i Örby.
Toronto och Florida har ju dragit ifrån dem.
Ja.
Och Tampa på 3, men de har bara 1 poäng ner till 8 var Montreal och Boston. Alla på 52 då, när Tampa har 53. Och det är ju divisionskonkurrenter alla tre.
Ja. Och bara med 1 eller 2 matcher färre spelade nu. Förut var det ju 5 ett tag liksom. Men det har de inte lyckats rycka ifrån med.
De har 1 match mindre spelade än 8 var Montreal, 2 mindre än Boston. Boston är de som ligger sämst till vad gäller det där med antal matcher.
Ja.
Sen bakom dem följer då, alltså Tampa 53, 8 var Montreal, Boston 52. Sen har vi Columbus 51, Rangers 50, Flyers 50, Pittsburgh 48, Red Wings 47 och Islanders 45. De har lite bit upp. Men alltså, det är otroligt infernaliskt.
Ja. Ja, det är nästan historiskt. Så här långt in på säsongen, vi är ju drygt halvvägs nu liksom, det är fortfarande, alltså till och med Buffalo Islanders som du är inne på där i botten, det är inte, det ser tufft ut, men det är bara inom citationstecken 10 poäng upp till slutspel. Och ännu mindre för Islanders, men för Buffalo som är allra sist, det är liksom, de är inte helt avhängda än. Och så brukar det vara vid det här laget att vi hittar några lag som är,
ja, de som har gett upp. Poäng har de upp, det är ganska, med tanke på alla de måste förbi dem.
Ja, det är ju det liksom, det är ju en lång kö som ska förbi i så fall.
Ja. Gravt fascinerande eftersom det är så många av de här som är överraskningslag. Ottawa, Montreal, Columbus, Philly, Detroit. Det är lag som man inte riktigt, några av dem hade man verkligen inte räknat. Men de är bra. De är ju bra allihop. Montreal imponerar väldigt, tycker jag.
Jag tyckte Tampa skulle ha slått dem i här om natten då, men Sam Montembeau är fullkomligt storspelare och så avgjorde de i slutet där Montreal. Otroligt snöpligt här i Örby, men nej, men det är nog, alltså, jag tänker på att förra veckan satt vi och hyllade Detroit och Todd McClellan-effekten. Mm. Sen har det blivit några förluster sen dess, eller faktiskt tre rad. De har varit på en roadtrip och det räcker med tre raka förluster så är det plötsligt 5 poäng upp igen. De var ju bara en poäng ett tag.
Så det är... Ja, det går fort också. Och varje poäng blir väldigt utslagsgivande nu i det här läget. Ja, intressant, men jag såg efter Tampa-matchen så såg jag presskonferensen med Martin Saint-Louis. Det är ju delvis då på franska som man inte förstår någonting, men allt i engelska på slutet. Och han är ju filosof, Marty. Han pratar om att vi coacher är försäljare. Och det handlar om att få spelarna att köpa det vi säger. Han menar sitt budskap då, och det har de verkligen gjort nu. Alltså det går inte, om de inte köper det man vill att de ska ägna sig åt, då är det kört. Men nu har han, och sen blir det något som sköter sig självt. Om de har köpt det, då börjar de prata med varandra och rätta till misstaget. Han har skapat något riktigt bra där.
Ja, de var också ett lag vi hyllade mycket förra veckan och konstaterade redan då så var de det hetaste laget i NHL. Och det har de väl fortsatt nu de senaste 5 veckorna, inte bara den senaste månaden. Så är faktiskt Montreal bäst i hela ligan. Det är ju sensationellt. Även om de åkte på en liten plump i registret innan Tampa-torsken då, när de tappade 3-0-ledning till 3-7 hemma mot självaste Toronto.
Ja, det var en hård smäll. Men det är ju så också, vi tycker att vi ser saker här, så det ändras ju hela tiden så snabbt. Ja. Det är väldigt lite saker som är gjutna i sten.
Ja, exakt. Men apropå också att det är svårt att klättra riktigt, riktigt långt. Alltså, för Rangers, alltså, även om man har en bra trend, så det är så många lag att ta sig förbi som du var inne på. Och Rangers har ju faktiskt bara torskat en enda match sen årsskiftet. De har spelat 11 matcher sen dess. Det är bara en enda match, eller torskat har de gjort fler, men det är bara en enda match de inte tagit poäng i. Och ändå är de fortfarande inte liksom över slutspelsträcket igen.
Nej, så är det. Det är för att alla andra också vinner och tar poäng.
Ja.
Det är ju det vi menar med att man kan inte vinna under hösten. Man kan förlora för man hamnar för långt efter.
Ja, precis. Och det är just det som är lite problemet. Inte nödvändigtvis att bara plocka de här poängen utan att ta sig förbi alla andra lag. Det är ju 32 lag i ligan. Det är väldigt massa man ska förbi om man har hamnat långt ner i träsket.
Ja. Ja, man måste få dem att förlora också.
Exakt, och det är ju lite svårare.
Ja, det är det verkligen. Men det är fascinerande med Rangers. De blir ju för varje match bättre och bättre här. Igår slog de ju 8 med 5-0.
Ja.
Då tror jag i och för sig Ottawa gjorde sin kanske sämsta match för säsongen. De var väldigt bleka. Men Rangers är bra, de spelar. Storken har nu hållit nollan i 8 perioder på raken.
Ja.
De spelar mycket, mycket bättre, framförallt defensivt. De här två till synes så här, med tillskotten. Vänek, vad heter han? Finländer?
Vakanainen eller sånt.
Vakanainen, ja. Och Will Borgen. De har gett försvaret en helt annan stadga plötsligt.
Ja, det är viktigt det, för det var där läckte som värst kan man väl säga. Och Kalle fick göra något mål här som de plockade på waivers från LA Kings här för några veckor.
Just det. Ja, det verkar vara ett lyckat pick-up.
Ja. Ja, nej, men två målvakter överhuvudtaget där som jag tycker har alltså Vesina aktiga målvakter borde de vara i alla fall som har skärpt till sig efter årsskiftet. Det är just Chestorken, stekhet nu igen och man känner verkligen igen honom. Och så skulle jag också vilja lyfta fram en som har fått mycket kritik här under säsongen, speciellt eftersom det tog så lång tid att få ett nytt kontrakt då, och allt det där va. Men Swayman har ju också varit bra här på slutet måste jag säga.
Ja, fast Boston. Ja, Boston är under slutspelsträcket nu. De har då mer matcher spelare än konkurrenterna där runt om.
Ja.
Lite krångligt är det. Man hör att det är stor besvikelse Det måste man. Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att det var ett misstag att sparka Montgomery. Det sa jag kanske redan förra veckan. Och inte ha något bättre än Joe Sacco att ersätta honom.
Nej, precis. Det är inte nödvändigtvis så att Sacco känns som mannen som ska ta dem över strecket igen och ta dem någonstans i slutspelet, utan det hade känts som att oddsen hade varit bättre med Montgomery.
Ja, absolut. Ja, men ja, det är ju såklart jävligt kul det här att det blir så här. Redan imorgon har Rangers ny match mot Philadelphia. Det känns också som en 4-poängsmatch.
Det är verkligen många 4-poängsmatcher nu alltså. Ja. För det är inte sällan de här möts såklart.
Nej.
Och det är en seger hit eller dit känns ju väldigt avgörande liksom.
Ja, verkligen.
Ja, det är kul. Apropå Philadelphia så måste jag ändå lyfta fram en spelare som jag tycker vi knappt pratar om och som jag vet att en del höjde på ögonbrynen åt att han kom med i den kanadensiska Four Nations-truppen. Inte för att någon tycker han är dålig sådär, men kanske inte riktigt har den stjärnstatusen ändå. Travis Konecny.
Ja, just det.
Han är alltså 11 nu i NHLs totala poängliga. Femma av alla kanadensare vad gäller poäng. 20 poäng fler än någon annan i Philadelphia. Driver verkligen det där laget. Och sen har han ju liksom mer egenskaper än bara det här poänggörandet. Som jag tror John Cooper värdesätter som coach där i Team Canada. Att om man tittar andra kolumner liksom. Dels så är ju Tortorella, jag gillar honom också för att han har den här. Ja, det är en energisk spelare också. Om man kollar i hits till exempel är det bara Sam Bennett av de kanadensiska spelarna från Nation som har mer tacklingar den här säsongen. Han är ordinarie boxplay också för Tortorella i Philadelphia. Så han känns nästan som en optimal spelare i en Kanada-trupp i en bottom six-roll. Eftersom att han gör en massa poäng. Han är liksom femma av alla kanadensare. Men han kan också spela boxplay. Han kan tacklas och vara energisk och spela i egen zon. Så att såklart att han ska vara med i den kanadensiska Four Nations-truppen.
Ja, när jag var i Philadelphia förra veckan, då var jag på presskonferensen när Tortorella pratade med honom. Han beskrev det som att han har en motor vars lika jag aldrig har sett, sa han.
Nej, precis.
Helt unik. Motorn, det var ett bra uttryck.
Ja, jo, precis. Och jag känner igen det där, för att John Cooper pratar ofta om motor också. Att han ska vara intensiv. Och han är ju trots allt coach för det kanadensiska laget. Om man tittar på de där sista spelarna som kom med i truppen, som kommer vara lite längre ner i hierarkin, så är det ju många spelare med bra motor. Alltså jag tänker på Konecny. Jag tänker på Seth Jarvis. Jag tänker på Sam Bennett. Jag tänker på Hagel och Cirelli. Det är spelare som är otroligt intensiva och liksom kackelackor. Ja. Som aldrig ger sig. Så att jag förstår hur han tänker där. Cooper och Tortorella för den delen.
De har ju 3 raka nu, Flyers. Så det är ett svårspelat lag. Det är ju så med Tortorella-lag att det kan vara upp och ner, men de ger ju aldrig upp. Och de är aldrig liksom... Never mail it in. Det kan man inte.
Nej.
Med den coachen.
Nej, precis. Och som jag underströk förra veckan när du hade varit där och de vände och vann, att det var 8:e gången den här säsongen de lyckades med en vändning i sista perioden, och inget annat NHL-lag är riktigt nära det. Så att det är ju precis en indikation på att de aldrig ger sig. Man kan liksom inte riktigt bli av med Flyers.
Nej. Andra öst som går bra nu är Toronto då, som du nämnde, 3 raka, och så Washington, 5 raka.
Ja.
Och det handlar ju verkligen inte bara om Ovechkin. Han gjorde till exempel ingen mål när de slog Edmonton igår. Utan jag läste något om det. Alltså de har lyckats nu planera för att lägga upp för livet efter Ovechkin. För att när han har slagit sitt rekord, då lägger han väl av.
Ja, det är mycket möjligt. Då har han inte så mycket mer motivation längre med tanke på att han har en kupp och så vidare också.
Ja.
Och är ju liksom, han fyller ju 40 år.
Ja. Mm. Ja. Men du... Mm. Apropå Edmonton, vi har en del nyheter och sånt att gå igenom också innan vi kommer till en specialare.
Ja, Björre har verkligen förberett här i den här podden, alltså en riktig specialare. Det ska bli intressant.
Mm. Edmonton som sagt, där har vi dels, blev det ju då känt efter vi hade spelat in förra veckan, John Klingberg har comeback och har skrivit på ett kontrakt för resten av säsongen med Edmonton.
Ja, precis. Det blev Edmonton. Det var ju ett av alternativen som hade nämnts och som vi pratade om i förra veckans podd. Men jag föreslog ju Florida Panthers.
Ja.
Men det blev det inget mer. Utan mycket riktigt så blev det ett kanadensiskt lag och så blev det alltså Edmonton Oilers. Och ja, han har ju Stanley Cup-mästarchanser där. Så är det.
Ja, absolut. Och chans rent allmänt revanschera sig. Han har genomgått samma slags operation som Patrick Kane och Becky som några till.
Mm.
Och säger själv nu då att han i princip hela sin karriär har besvärats av ont i höfterna. Och det har begränsat mer och mer då, i takt med tiden gått mer och mer begränsad i rörelsen. Och nu känner han ingenting alls. Han har sett det helt otroligt underbart att åka skridskor.
Ja, det tycker jag låter lovande, för att vi får se en riktigt bra Klingberg här. Kanske redan till och med nu direkt. Alltså, för att, precis som den nämnde, han sa att han liksom, han minns inte senast han kände en sån här rörlighet.
Nej.
Det är liksom, vi pratar långt bak i tiden nu. Han hade ju höftoperationer redan innan NHL alltså. Så Det här är liksom, det är riktigt spännande att se.
Ja, det blir det verkligen. För att det, i toppform så är det ju en attraktion att se Berger.
Ja.
Han är ju väldigt skridskostark och väldigt kreativ och väldigt järv.
Ja, precis. Helt orädd egentligen.
Ja.
Och också är jag ju medveten om att hans defensiv har ju inte varit så bra här. Sista åren är egentligen aldrig riktigt i karriären, men framförallt de sista åren. Han är ju inte...
Nej, det pratar han ju väldigt öppen om, ja. Men det hade ju att göra med det, att han hade svårt att röra sig. Det var för stora glapp och så.
Ja, precis. Och det är det som ska bli intressant att se nu när han har en fullständig mobilitet förhoppningsvis då. Vi får se när han kommer igång i matchtempo liksom, men utifrån känslan han beskriver just nu. För han sa ju det att den här begränsningen i höfterna, det är ju båda höfterna han har opererat, har ju påverkat honom just i defensiven snarare än offensiven, menar han då på, eftersom att när han har pucken och när det är offensivt spel, då känner han att han har kontroll liksom. Men när det är defensivt spel, då måste han reagera på motståndarna och då har han inte kontroll på samma sätt, och då påverkas, menar han då, skridskoåkningen och rörligheten mer, och han känner större smärta och så vidare. Och vi som sagt såg ju på klipp där i Toronto sista tiden som spred sig vilt då, när han knappt kunde röra sig liksom. Så att det är ju mycket talar för att det verkligen är så. Och då blir det ju intressant att se då när han verkligen kan använda sin kropp på bästa sätt nu förhoppningsvis.
Ja, han har varit borta ett år, så det tar väl lite träningar och så. Men planen, som jag förstår, är att han ska debutera innan Four Nations-uppehållet.
Ja, precis. Det är inte som att han ska göra comeback först efter det, utan han är redo ganska snart, låter det som.
Ja, väldigt spännande. Det ska bli jävligt kul. Jag saknar John.
Ja, det är ju att snacka om en citatmaskin också.
Ja, han är alltid ärlig, uppriktig, pratar sällan, mest aldrig i klischéer. Han får höra sanningen av Klinger.
Ja, jag har någon gammal ljudfil med Klingberg när han var i Stockholm här. Och jag ställde 3 frågor på 10 minuter.
Ja.
Resten var bara långa utläggningar av Berger. Mm. Men ja, jag tycker också lite kul, och hans självbild och den här oräddheten, och att han vet sin kapacitet och vilken nivå han kan ligga på. Som sagt, han är ju inte lastgammal än heller, precis över 30 liksom, eller 33 eller något sånt där nu. Men att han säger så här, han ska förbättra sin defensiv, det är han inne på nu, det är viktigt liksom för honom. För hans målbild, det är att vara en cornerstone piece in a successful team.
Ja.
Så det är liksom inte någon sjunde, sjätte back han är ute efter att bli, utan han ska bli en cornerstone piece i a successful team.
Som han var i Dallas många år.
Ja, precis. Ja. Så det är det. Ja. Oj, ja. Nu ringer Burger.
Nej, nu ringer mamma ett ögonblick. Mm.
Ja.
Hej mamma, jag sitter och spelar in podd med Jonathan Ekeliv, så jag får ringa upp sen. Ja, ja, det kan du väl ha med.
Ja, det har hänt några gånger förut i poddens historia. Det var ett tag sedan mamma ringde nu under podden. Men
det är onsdag, just den här veckan har jag krönika i Borlänge tidning, så nu ska den dissekeras.
Ja, ni ska prata igenom den. Ja, jag förstår.
Ja. 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 Men du, Edmonton, så har det ju också varit på tapeten på fler sätt. Connor McDavid, the superstar, golden boy, är faktiskt avstängd just nu när vi spelar in det här. Efter en mycket omtalad sekvens i slutet av deras match mot Vancouver, när de jagar, det står 3-2 tror jag det var, till Vancouver, och de jagar kvittering, och Connor Garland, hans namn är Garland i Vancouver, trycker ner honom i isen och håller fast honom där.
Det
är fasthållning monumentale faktiskt.
Superutvisning skulle det ha varit, såklart.
Ja, det var 3 utvisningar på 5 sekunder där, från Garlands sida. Men, och det slutade med att McDavid tappar besinningen och crosscheckar Garland pretty much i ansiktet.
Ja, precis. Så att,
tumult utbryter, och i samma sekvens så gör Tyler Myers i Vancouver samma sak på vem det nu
var. Även Bouchard var det i
Edmonton. Ja, just det, Bouchard. Ja. Och det var ju då väldigt... Innan det ens matchen tar slut, så var det så här, törs verkligen, kommer NHL verkligen att stänga av sin fixstjärna liksom. Hade det varit vem annan som helst, så alltså, de fick skit innan de ens hade tagit tag i saken. Men det visade sig då att det gjorde de visst. De stänger av McDavid och Myers 3 matcher var.
Ja, för samma förseelse kan man ju ändå säga.
Ja, och det var väl det hade varit lika för alla, möjligen med undantag för återfallsförbrytare som hade kunnat få ännu längre straff.
Ja.
Men korrekt tycker jag, även om jag förstår frustrationen i Edmonton. Det där är ju sant att de här allra bästa spelarna, de får utstå otroligt mycket abuse under matcherna som inte leder till någonting.
Nej, precis. En våldsverkare själv som numera spelar Edmonton ju är det Corey Perry.
Ja.
Han har varit ute och svingat en hel del kring det här och säger att nu när han spelar i Edmonton och följer McDavid med lite mer blida ögon än man kanske gjort tidigare, så liksom tycker han då att om domarna skulle följa regelboken ordentligt skulle McDavid ådra sig liksom 3 utvisningar per match.
Inte ådra sig,
dra med sig eller få med sig.
Ja, få med sig.
Och det
skulle vara väldigt jobbigt om han ådrog sig.
Ja, det vore ju exakt. Det vore inte bra. Men det är lite speciellt då, vilket många Edmonton har påpekat här nu sista veckan, att normalt sett så är McDavid en av de som inte ådrar sig då, utan får med sig mest utvisningar i NHL varje säsong. Mm. Men den här säsongen är det 46 spelare fler som har fått med sig fler utvisningar än vad McDavid har fått. Och då är ändå McDavid den spelare som har mest tid med pucken i offensiv zon i hela NHL. Vilket ju brukar i sin tur generera att man får med sig en hel del utvisningar. Som att backarna och motståndare forwardsen måste liksom hänga efter en hel del.
Ja, men det är ju så. Paris argument var ju att i andra ligor så skyddar man verkligen sina superstars. LeBron James och Patrick Mahomes i NFL.
Mm.
Ja, det saknas inte poäng i det här, men hans reaktion på Conor Garland går inte att försvara eller ursäkta. Det är klart att han måste bli avstängd för det.
Ja, det tycker jag verkligen. Jag tyckte det var lite märkligt. Alltså, jag tycker Ray Ferraro brukar se väldigt nyanserat på saker och ting, alltså TSN-experten.
Mm.
Men han var inne och ute och sa här, hörde jag, att han tyckte att McDavid skulle få 2 matchers avstängning och Myers 3 matchers avstängning som en markering från ligan att man skyddar sina bästa spel. Eller så här, businessmässigt då, att man ska visa att vissa spelare betyder mer, som att de genererar mer intäkter och allt det där. Bla, bla, bla.
Ja, det skulle inte landa bra bland fans från andra klubbar. Precis.
Nej, jag har svårt att se det här att man ska särbehandla spelare och att det ska vara olika regelböcker. Det tycker jag ändå är konstigt. Däremot så håller jag med om att man ska följa regelboken när McDavid blir utsatt för saker och ting. För det är klart att han förmodligen borde ha fått fler utvisningar med sig, och inte minst i den situationen som gjorde honom så upprörd. För det var ju väldigt effektivt av Garland att hålla nere McDavid så länge i slutsekunderna med uttagen målvakt, när Edmonton behövde McDavid som mest och han låg och kravlade runt där med Garland på isen istället.
Absolut, det var en helt sjuk situation faktiskt. Ja. Domarna bara stod och tittade på det.
Ja, precis. Så att, ja, man är väl lite tudelad i den här situationen, men jag håller inte med att man ska särbehandla spelare av olika regelböcker ändå, tycker jag inte. Och det är klart att båda ska få samma straff när de gör samma sak. Myers och McDavid. Krosscheckar motståndare i ansiktet.
Ja.
Så att, ja, nej.
Mm. Ja, vi nämnde ju Vancouver där också då, och där fortsätter det vara lite rörigt, minst sagt.
Ja.
De har hamnat i det. De hamnar bland det sämsta man kan hamna i alla fall, som om man nu har ambitioner och tar sig till slutspel och så. Det är det att de är så inkonsekventa och inte hittar någon kontinuitet. De kan vinna enstaka matcher, men då förlorar de hela tiden ett steg fram och ett steg bak. Alvin har väl sagt det själv genom människan att vi har inte hittat någon identitet. Och så känns det ju då. De vann den här matchen mot Edmonton, men så följer de upp med förlust mot Buffalo. Och harvar. Och det fortsätter ju då tjatas väldigt mycket om JT Miller. Ja, mer honom än Elias nu.
Ja, det har ju kristalliserat sig ganska tydligt att om det är någon som blir tradad så är det väl JT Miller snarare än Elias Pettersson. Och jag läser mellan raderna ju mer som skrivs om det här, för det skrivs ju varje dag hela tiden. Och det här så kallade bråket mellan Elias Pettersson och JT Miller. Och som sagt, mellan raderna så tycker jag att det är snarare ett bråk mellan JT Miller och många i laget. Att det är många som inte riktigt gillar hans stil då. Den här ganska old school, hårdföra, krävande ordalagen han har i omklädningsrummet. Vad man förstår, och som gamla spelare har vittnat om också. Och jag kommer ihåg att det var den här debatten redan när det var JT Miller versus Bo Horvat för några år sedan. När Bo Horvat till slut blev tradad. För att det var team Miller då i gruppen och team Horvat i gruppen. Och ja, Horvath var ju lagkapten och var den som borde ha mest makt, medan J.T. Miller tog sig friheter och har ju, är ju den typ han är liksom, och hörs och syns väldigt mycket. Och det gillade inte riktigt Horvath, och så till slut försvann han då. Så att det är återkommande det här. Och, men nu tolkar jag det ändå som att det känns ju nära förestående, när i princip alla insiders är inne på att det diskuteras, och att Alvin och Rutherford pratar med andra klubbar, och Friedman var ju till på Sportsnet där, var ju till och med inne på att det var nära att Miller inte skulle spela matchen mot Edmonton i helgen då, den här matchen jag pratat så mycket om, för att han skulle sitta på läktaren inför en trade till Rangers, det här som vi har pratat om tidigare.
Ja, då hade Rangers samtidigt bänkat 3 prospects i Hartford.
Ja, du ser. Ja, så
det är... Men jag tror att det är väldigt svårt för dem att hitta en partner här, för att de begär för mycket.
Ja, alltså, för grejen är, Vancouver är ju ett kanske, alltså, typ contender skede enligt dem själva i alla fall. De vill ju gå för det nu liksom. De vill ju vara bra. Elias Pettersson mitt i sin prime, fyller 27 år i år. Quinn Hughes liksom, regerande Norris Trophy-vinnare, Thatcher Demko, han är hel och ren i kassan och så vidare. Så att de är ju lite otålmodiga där i allmänhet i den stan.
Otåliga?
Ja, det ser jag.
Otålmodiga?
Ådra sig utvisningar.
Ja, det, idag var det, idag var, får svensklärare Per lov att
du får jobba
smälla på fingrarna.
Ja, precis. Jag är skambrån nu om jag säger några fel till det. Det kommer jag säkert göra. Ja. Nej, men så jag förstår att Alvin och Rutherford vill ha mycket för Miller om de ska göra av sig honom. För det är ju ett stort sportsligt tapp, såklart. Mm. Då är det ju någon contender han ska till, för det är det Miller vill i så fall. Han har ju no trade-klausul, så han kommer inte acceptera en trade till vilket lag som helst.
Rangers kan vara borta ur ekvationen.
Ja, det är många lag som nämns. Alltså, New Jersey har varit lite på tapeten här nu. Tänk dig en centersida med Hischier, Hughes och Miller. Carolina har nämnts. Det skulle ju behövas en andra center där bakom Sebastian Aho. Colorado.
Men det kan väl vara så att lag tvekar också just för den här bilden att han... Ja. Alltså en strävhårig tax i omklädningsrummet.
Att det kommer ju påverka dynamiken i gruppen, ja. Så att få in J.T. Miller. Mm. Så är det ju. Om man då är en contender som, där det funkar rätt bra redan nu, och så får en J.T. Miller, det är inte säkert att det är positivt för den kemin, så att säga.
Nej.
Ett lite intressant namn, lagnamn ska jag säga då, eller för sig, de har inget lagnamn, men som har dykt upp här på slutet, det är Utah, tycker jag. Nu är frågan om J.T. Miller skulle vara beredd att offra sin klausul för att gå till just Utah. Det är väl tveksamt, men de är ju, Ryan Smith är ju väldigt sugen på att göra väsen av CNHL, ägaren där. Har redan gjort en stor Sergachev-trade. Han har löneutrymme, han har prospects att dela med. Och en till center där, en mer rutinerad center jämte Logan Cooley. Ja, då börjar de gasa upp ganska ordentligt, Utah, och få ett ganska starkt lag faktiskt. Så att, ja. Det är en intressant lag i dynamiken här som ryktas vara lite intresserade.
Ja. Ja, vi får se. Jag påminner ju samtidigt om att det alltid är mycket chatter i Vancouver.
Ja.
En av de värsta syjuntorna i hela ligan är media och fanskarorna runt Canucks.
Ja, alltså de utmanar väl Rangers om det här drama queen-epitetet, skulle jag vilja påstå.
Nej, de är mycket, mycket värre i Kanada, runt Kanada med media och så. Runt Canucks.
För vi gav ju Rangers epitetet The Drama Queen of NHL, men det kanske kanadensiska lagen ska ha.
Rangers i sig, klubben i sig är ju så, men media och fans är mycket värre i Kanada.
Ja, så är det.
Ja, men det händer ju saker även i USA. Är det lag som är omgärdade av rykten, och ett är ju då Pittsburgh Penguins.
Ja.
Som nu har, ja, de har avslutat, de har gjort slut med Tristan Jarry, kan man säga. De satt upp honom på waivers, och han kommer inte att spela mer för Penguins.
Ja, de kan ju kalla upp han igen.
Ja, fast det, jag tror att det, så vidare inte händer något, så är det inte planen att använda honom mer.
Ja, vi får, ja, det är
återstående. Nej, det är en avslutad relation. Det är helt uppenbart. Ja, de tänker satsa på andra målvakter i framtiden, när han finner ändå en Blomqvist som
Ja, det känns ju som ett av det kanske allra största snedsteget som Kyle Dubas har gjort, att skriva det långa kontraktet med Tristan Jarry, för det har ju inte fallit väl ut. Det är inte mycket uttaget som har fyllt som har, nu ser nu, nu är nu snarare
fallit skottet, fallit väl.
Det är väldigt nära skambron nu. Ja, nej, det så att nu istället då, apropå Kyle Dubas, så har det ju i veckan kommit rapporter om en fire sale.
Nej, det har inte kommit rapporter, det har kommit spekulationer från Josh Joey.
Ja, men det har kommit från den här RG Media som den hävdar har bra källor inom Pittsburgh. Men Josh Joey har ju också sagt och tagit ner det där lite grann, även Pierre LeBrun, att det kanske inte är fire sale, men definitivt så att Kyle Dubas är inställd på att vara seller här vid deadline, även om de är med i slutspelsracet.
Ja, det där, jag tvivlar på den, på de uppgifterna. Mm. De är i högsta grad med i det här getingboet som vi pratade om. De slog Los Angeles Kings här om kvällen. Det känns som de kan absolut ta sig till slutspel. Och jag tror inte de kommer att gå den vägen. Visst, de kanske en sån som Marcus Pettersson som har ett gående kontrakt försvinner. Men jag tror inte de kommer göra det här du pratade om, Erik. Jag tror inte det.
Erik Karlsson är. Ja, vi får se. Ja, min profetia, om jag ska stå fast vid den, som jag handlade i det här första avsnittet efter nyår, och att han ska gå till Dallas i sommar.
Ja, i sommar, ja. Det är ju en annan sak. Men ja, inte exakt. Nu.
Nej, det som talar för en sån trade redan nu, det är väl i så fall att Dallas har ju massa lönetrymmer som skulle ju kunna göra den traden redan nu, teoretiskt sett.
Hur kommer det sig att de har lönetrymmer med så många tunga profil?
Ja, det är ju i och med att Tyler Seguin är på långtidsskadelistan. Ja, det är ju 9,5 miljoner dollar.
Men han kan komma tillbaks.
Påstås i alla fall att Dallas ska passa på att utnyttja det här stora löneutrymmet då. Och göra en Mark Stone/ Nikita Kucherov med honom. Men Marcus Pettersson, där har ju Marcus själv sagt här att han påverkas av de här ryktena, och det påstås att Dubas inte ens pratat med hans representanter om en fortsättning. Pettersson skulle inte ha något emot att stanna, verkar det som, men
han är du som gör att han mår dåligt, heter det. Genom att sitta och spekulera.
Ja, men vi ingår i NHL-cirkusen, vet du. Ja. Vi måste ju kunna sitta här och spekulera.
Ja, och
Pettersson han kommer såklart vara het på marknaden vid trade deadline. Det är ju en sån där robust back som många klubbar vill förstärka med när det vankar slutspel.
Vi får se. Det är långt över en månad kvar till trade deadline, och om Pittsburgh har tagit sig upp på slutspelsplats, så jag tror inte Dubas vågar det.
Nej.
Det är en business där också. De ska fylla huset och börjar gå bra, då är det lätt att sitta i februari och säga att man, eller i januari och säga att man ska göra det och det.
Ja, ja, precis. Det är ju trots allt 11 mars först det är trade deadline. Så att skulle Pittsburgh fortfarande liksom verkligen vara med i racet, bara någon poäng ifrån, eller till och med ligga på slutspelsplats, då är det ju svårt att motivera att kanske att skeppa en Marcus Pettersson, eller till och med en Erik Karlsson, eller till och med Rickard Rakell som det. Det är det som har varit spekulationen, att han lyssnar på alla bud förutom när det kommer till Sidney Crosby, Evgeni Malkin och några unga prospects. Till och med Chris Letang påstås det kunna vara aktuellt att trade.
Det påstås mycket så.
Ja, du är inte mycket för att hänga med i den här ryktiska.
Ja, jag vill ha mer liksom konkreta saker än att enskilda. Jag vet alldeles för mycket om hur enskilda journalister fungerar.
Ja. Ja.
Och hur lockande det är att stå ut genom att ha spännande uppgifter att bara slänga ur sig.
Ja, ja, men jag vill påstå att normalt sett, så om man ser till träffsäkerhet, så brukar sådana som Josh Joey till exempel ligga ganska bra till.
Ja, ja. Ja. Det slår in ibland, och ibland slår det inte alls.
Nej.
Även för honom.
Ja. Men apropå träffa rätt i alla fall, så när vi ändå är inne på Pittsburgh, får väl hylla deras nuvarande förstemålvakt Alex Nedeljkovic.
Ja, han stod för en av förra veckans verkliga happenings när han blev första målvakt i NHL-historien och både göra mål och spela fram till ett mål i en och samma match. Ja, han hade en Gordie Howe hattrick på luta, man hade slagits lite på slutet.
Ja, det skulle han faktiskt ha hunnit med också. Det hade ju varit något. Men bara sån sak som att han också är den första genom tiderna att göra mål som målvakt i NHL, i AHL, och så har han också varit nere i ESHL och gjort mål.
Ja. Ja, han är uppenbarligen väldigt bra med pucken. Det är ju en speciell konst det där.
Ja.
Alla målvakter är ju inte bra på att liksom spela. Henke var ingen vidare på det.
Nej, precis. Det krävs en hel del träning för att bli bra på det. Jag tror att om du och jag fick en klubbhandske och en plock och en målvaktsklubba skulle försöka pricka målet så skulle det ta rätt många försök innan vi ens når fram, tror jag.
Vi skulle inte få på oss handskarna.
Speciellt inte du nu med gipset där.
Nej. Nej, jag såg det där live och det är ju alltid, alltså på tv.
Ja.
Och det är något otroligt med det där. Man bara så...
Ja, jo, det är häftigt.
Ja.
Jag har faktiskt sett ett målvaktsmål live, alltså på plats. Jaha. Jag råkade...
I NHL?
Nej, tyvärr. Lite lägre nivå får man säga, i hockeyallsvenskan. Jag var... var det förra eller... Ja, det måste ha varit förra säsongen. Jag var på Djurgården... Nej, förra säsongen blev det. Djurgården AIK derby. Globen. När Carl Lindbom, numera i Vegas organisationer, gjorde målvaktsmål. Och det kommer man ihåg såklart. Det är reaktionen när ett fullsatt Globen ställer sig upp och ser vad som håller på att hända.
Ja. Ja, ja. Ja, men du. Mm. Vi har ju lite, framförallt en specialgrej. Men jag tänkte bara helt kort gå igenom också... Och det här tänkte jag göra fram tills det är dags. Plus bedömde ju alla spelare i den svenska truppen.
Ja.
Vad gäller dagsform. Och lite, jag ska bara ta dem som har ändrats lite här då.
Ja.
Sen senast. Jag skulle till exempel vilja hävda att Filip Gustafsson förlorar ett plus och är på 3 nu.
Ja.
Backarna får det vara som det är. Det finns mycket att diskutera. Jesper Bratt har kommit av sig lite. Han får ta bort ett plus där.
Han var ju 5 plus förra veckan.
Ja, han har inte gjort ett mål på 14 matcher nu. Och Lucas Raymond är på väg att köra om honom i svenska poängligan. Det är bara en poäng bakom.
Alltså, precis innan vi satt oss och spelade in podden här nu så såg jag på Twitter att Sheldon Keefe hade avbrutit målomvärningen. Blåst av den. Och skällt ut spelarna och sagt att det här, den energinivån ni visar upp just nu, det är inte paritet med ett lag som vill ta sig ur en formsfacka. Nu får ni skärpa er. Han skällde ut dem efter noter, verkar så.
Han har varit väldigt frustrerad på slutet och sågat laget rätt ordentligt. Och ja, man får intrycket att de har blivit lite bekväma av att de har liksom dragit ifrån och inte har någon, känner någon stress från motståndarna. Och det kan vara farligt.
Ja, precis. Men ja. Tur för dem i alla fall att de har sån buffert med poäng att de inte är riktigt indragna, än i alla fall, i den här infernaliska streckstriden. För de har inte tagit många poäng efter juluppehållet. Alltså.
Så Bratt är 4 eller 3 just nu.
Ja.
För att hela laget. Filip Forsberg måste vi höja till. Han fick 3. Nu är han 4 eller 5. För att på typiskt Filip-vis, så han gick alltså 18 matcher utan mål. Måltorka av Guds nåde.
Ja.
Men så fort han fick göra mål så då bara exploderade. Nu har han gjort mål 6 matcher i rad, inklusive 2 här om kvällen. En av de hetaste i ligan. Han var med såklart i veckans 3 stars från NHL, var Filip med.
Ja.
Det, jag har försökt fråga honom, han säger att han kan inte förklara det själv, men att plötsligt gör bara rätt.
Ja, det är ju väldigt läglig timing att han kommer igång på det här viset när det närmar sig Four Nations.
Och Nashville har uttagit vad det är, 4-5. De stod ju för en helt sanslös vändning igår. Jag jämförde med Sverige-Finland i VM 2003. De låg under med 5-1 efter halva matchen och vinner med 7-5. Otroligt svagt av Sharks också som de spelar mot.
Ja, det här som Warsowski, som du har sagt att han har repeterat här ett tag, att de inte riktigt lärt sig att vinna matchen. Att det ser bra ut spelmässigt ofta, men sen chockar de när det väl ska knytas ihop säckar. Och det där var väl det tydligaste exemplet på det.
Ja.
De sköt ju knappt ett skott efter 5-1.
Ja. Och Filip hade 2 assist också, han var väldigt bra.
Ja.
Grym.
Ja, han är nästan uppe på point per game nu, Filip Forsberg.
Ja. Och sen William Nylander, han fick bara 3 då. Det höjer vi till 4 nu, för nu har han blivit riktigt het igen. Ösa in mål, 28. Mm. Och varit en stor del i de här 3 raka de har tagit nu.
Ja, och där slänger jag in då att vi hoppas få se William Nylander sticka vägen om kontring i Four Nations mot Kanada när de trycker på där och så gör han mål. Han har ju alltså 5 fler kontringsmål än någon annan NHL-spelare den här säsongen. Han är ju expert på den där typen av mål, när han sticker iväg och 2-1 eller 3-2 eller till och med frilägen.
Lucas Raymond fick 4, det är nästan så han ska 5 nu för att han har en poängsvit av Guds nåde. Sen McClellan tog över, han var sanslös.
Ja.
Och så höjer jag slutligen Mika Zibanejads 2 till en 3. Poängproduktionen har inte kommit upp riktigt, även om han gjorde någon mål här, men han är, gör mycket annat väldigt bra just nu. Mot Ottawa igår så dominerade han Brady Kachuk-kedjan. Så tog ner det.
Ja, då börjar man känna igen Mika Zibanejad. Ja. Han ska inte bara bedömas utifrån poäng, utan nej, han är ju ofta får en viktig roll mot motståndarnas bästa spelare, ja, och sådär, och får ta ett tydligt defensivt ansvar och spela mycket boxplay och så vidare. Och när han funkar liksom i hela delen av banan, då är det den riktiga Mika Zibanejad som visar sig.
Yes.
8 poäng då på 11 matcher efter nyår.
Ja.
Det är ju godkänt. Klart godkänt.
Kul att det börjar komma igång. Ja, det var det. Men nu ska jag komma till den verkliga specialen för veckan. Det är ju så att inspirerad av NHL.com som sedan nyår har haft en serie om att det här århundradet, vi är ett kvarts sekel in när det har blivit 2025. 2000-talet har pågått i 25 år. Och då har de då listat de två bästa femmorna i varje lag under de här 25 åren.
Ja, det har varit lite intressant ändå att kika igenom. Ja.
Men inspirerad av det har bestämt jag mig för att ta ut de tre bästa svenskarna i varje lag under de här 25 åren.
Ja.
Och tar här i bokstavsordning då och börjar med Anaheim.
Ja, spännande.
Ja, där har jag då min främsta är ändå Samuel Paulsson. Han har inte gjort lika många poäng som Silverberg, Rakell och Lindholm. Men han var med när de vann Stanley Cup 2007, så ingick han i en av de bästa checkinglinor som någonsin har funnits ihop med det var Rob Niedermeyer och vad heter han, Moen.
Travis Moen, ja. Precis. Ja.
De var fruktansvärt bra och hade fruktansvärt stor del i den Stanley Cup triumfen genom att snacka om att stänga ner andras linor.
Ja, precis. Och gjorde motståndarna vansinnigt frustrerade.
Ja, så det, men sen är det de där tre då. De sitter lite ihop, även om de var olika som spelare, så känns det som att Jakob Silfverberg, Rickard Rakell och Hampus Lindholm, det var verkligen en klassisk svensk trio i Anaheim under lång tid. Svåra att skilja åt i en sån här rank.
Runt ett decennium ihop i Anaheim, trots allt. Ja. Även om de avslutande åren inte var så roliga, men det var ju några år där de gick långt, långt till slutspelet.
Ja.
Konferensfinaler och allt vad det var.
Ja. Så, ja. Ja, du har inget att invända mot detta, eller?
Nej, jag håller nog med om Paulsson med tanke på hans avgörande roll där i Stanley Cup-triumfen trots allt 07. Silfverberg kom ju faktiskt med i NHLs eget quarter century team i andra femman där, så det kan man ändå lyfta fram.
Mm. Ja, han är den av dem som har spelat mest matcher där, över 700.
Ja.
Ja. Mm. Ja, Boston.
Ja.
Där, alltså det, i den här det blir ju så att några är i skarven där mellan 90-tal och 2000-tal.
Ja.
Och det gäller ju inte minst min etta här då, Pebben.
Ja.
Pebben Axelsson. Men han var bra även under 2000-talet. Spelar 557 matcher och hamnar faktiskt etta här. Före Louis Eriksson som också hade sitt kanske de bästa åren i sin karriär. Det var väl några i Dallas också, men allra bäst var han i Boston. Sen så tar han faktiskt Linus Ullmark. För dem, det var ju inte så lång tid där, men väldigt framgångsrik.
Ja, så har man en Vesna Trophy i klubben, då måste man väl ändå nämna sig i sammanhanget och kanske till och med förtjäna en topp 3-plats. Jag köper det.
Ja, sen finns det ju liksom några som Carl Söderberg. Det var bra när han var där också.
Både Söderberg och Louis Eriksson fick sina karriärers största kontrakt efter Boston-tiden. För Boston hade inte råd att behålla dem då. De la ju sina pengar på Marchand och Schära och Bergeron och allt vad de heter, va? Pasternak. Så att de fick stora kontrakt i Vancouver respektive Colorado efter Boston-tiden.
Ja. Och vi understryker att det är alltså från säsongen 2000-2001 som det här gäller. Så att äldre spelare kan inte nämnas här. Vi kan inte ta in Mikael Telvén eller något sånt.
Nej, precis.
Buffalo, där är ju det så att Rasmus Dahlin redan är den mest framgångsrika svensken som har spelat där de här 25 åren, kanske någonsin. Mm. Men sen måste man nämna Henrik Talinder, 532 matcher i Buffalo-tröjan. En shutdown, otroligt pålitlig sarg ut kille i många år.
Ja, med konferensfinalerna 06 och 07, när de, det var ett annat Buffalo på den tiden då som gick långt till slutspel. Inte bara tog sig till slutspel utan var där och petade contenders i ögonen.
Ja. Mm. Absolut. Och sen får det nog bli Victor Olofsson. Även om det var de sista åren där gick det lite i stå, men när han slog igenom och några år efter så var han väldigt framgångsrik där.
Det var där han fick smeknamnet Golovson. För att han gjorde ju 3 säsonger med över 20 mål.
Ja. Annars har det inte varit så jättemånga i Buffalo. Jonas Enroth kanske så, Morrison kan man nämna. Och Johan Larsson, den arge gotlänningen, gjorde nästan 400 matcher.
Ja, det är precis. Det var ju väldigt många matcher för Johan Larsson, den arge gotlänningen. Ja, och målaktig alltså. Ullmark var i Buffalo. Lena har varit i Buffalo. Ja, det är många framstående svenska målaktiga som åtminstone har varit i Buffalo.
Men de har gjort bättre ifrån sig andra klubbar sen.
Ja.
Därifrån.
Ja.
Calgary. Lite svårt att ranka dem där, men det är ju Mika Backlund, svårt att komma. Han har under de här åren spelat över 1000 matcher i Calgary. Och är ju kapten och ikon.
Ja.
Sen är det nog Elias Lindholm då. Han hade ju några riktigt, riktigt fina år där. Och Rasmus Andersson får ju också bli. Han spelar exakt 500 matcher nu.
Ja, det gjorde han här nyligen då. Så att det är ju lite en milstolpe.
Christian Huselius ska också nämna, och Marcus Nilsson som ingick i laget när de gick till final mot Tampa.
Ja, då var han vass i det slutspelet där. Huselius var ju faktiskt radarpartner ett par säsonger där med Jerome Ginla i första kedjan. 77 poäng en säsong i Calgary.
Ja, och då ändå hade den mycket besvärliga Mike Keenan som kom.
Ja, som förföljde honom alltså. Alltså först var det i Florida Panthers som, och då var han general manager har jag för mig, sista året där, och tradade bort Huselius. Och sen hamnade han i Calgary Flames och det blev inte Huselius långvarig där heller.
Nej.
Han gillade inte Huselius.
Ja, Carolina. Man glömmer ju bort att Elias Lindholm faktiskt spelade 374 matcher där. Det var så länge sedan, men han kom ju över som så väldigt ung.
Ja.
Och han toppade nog listan där.
Ja.
Det är väl Niklas Wallin måste nämnas. Han var ju med och vann Stanley Cup med dem och spelade över 500 matcher. Han var ju ingen spektakulär spelare, men en väldigt pålitlig defensiv pjäs.
Hans främsta liksom mål han är känd för, det är ett självmål.
Ja.
Uttagen målvakt, han skulle passa hem pucken och så att målvakten var uttagen. Men han var ju en över 500 matcher på 2000-talet i Carolina. Stanley Cup-mästare och så vidare, så att han är ju given topp 3.
Sen är det Jesper Fast då, som ju nu tyvärr är skadad. Han har väldigt nackproblem med vad du har.
Ja, verkligen.
Ja.
Hoppas inte karriären är över.
Nej, verkligen. Men han är extremt pålitlig bra.
Det är bara en svensk i Carolina eller i Raleigh då, som har fått en tacos uppdöpt efter sig.
ja.
Läko taco har ju vi ätit.
Jo, Eddie måste nämna. För Heder som nämnde till Eddie Läck här.
Kanske inte riktigt platsar rent sportsligt, men personlighetsmässigt så lämnar jag avtryck i Raleigh. Så.
Ja, så är det. Man kan ju nämna Viktor Rask också, som hade några fina år där och liksom slog igenom ett kort tag.
Så hade han inte skurit sig när han fixade sötpotatis där, så hade han kanske... Det var ju väldigt snöplig skada, och efter den så var han inte riktigt lika bra.
Nej. Ja, vi kommer till Chicago. Och här har vi spelare som var väldigt, framförallt en som var viktig kugge i dynastin, och det är Niklas Hjalmarsson är given etta här.
Ja.
En av mina stora favoriter och en av de stora favoriterna hos många Blackhawks-fans för sin otroliga offervilja och sin, vilken briljant back.
Ja, en av 2000-talets bästa defensiva backar i NHL. Totalt sett skulle jag vilja påstå. Ja. Inte bara bland svenskar eller i Chicago, utan hela NHL faktiskt.
Ja, men sen tar jag också de två andra som var med och vann flera Stanley Cup där. Det är Johnny Oduya som ju var lite ibland Niklas liksom radarpartner och i ganska likadana uppgifter och förmågor.
Ja.
Och så Kryckan då, Marcus Kryger.
Ja, väldigt pålitlig defensiv center under de här två Stanley Cup-titlar i alla fall.
Men en sån som Micke Nylander, han faktiskt spelade 173 matcher och gjorde 129 poäng i Chicago i början av 2000-talet.
Ja.
Det är inte skit det heller. Då var de ju väldigt dåliga dessutom.
Verkligen, då var de ju i botten och det halvfullt på läktarna. Det var kris och det var... Ja. Jag kommer ihåg att AHL-laget Chicago Wolves brukar jag skryta om att de hade fler folk på sina matcher.
Ja.
Så var det faktiskt inte riktigt, men de hade det i sin marknadsföring. Så illa var det i Chicago Blackhawks då i början av 00-talet. Sen kan man ju lägga till då att Gustav Forsling har faktiskt över 100 matcher i Chicago.
Ja, men han var inte så framstående då.
Nej, men det grundlade i alla fall att Joel Quenneville tyckte om honom och tog honom till, tipsade Bill Zito om att ta honom till Florida.
Absolut. Mm. Ja, sen kommer vi till några tunga namn, får man säga, i Colorado. Ja. Och det är ju en smaksak när man ska ha ett här, om det är Peter Forsberg eller Gabriel Landeskog. Peter, han bara spelade 198 matcher under 2000-talet. Å andra sidan vann han poängligan där i, precis i början av 2000-talet.
Och han snuvade Marcus Näslund i sista matchen. Bästa polen, som ledde inför sista matchen. Mm.
264 poäng på 198 matcher. Det är svårt att komma runt för Peter här. Ja. Och exakt, nej förlåt. Glöm det. Men Landeskog har spelat 738 matcher och är kapten och tagit emot Stanley Cup. Men jag sätter Foppa nummer ett, Gabriel nummer två. Och sen är det hugget som stucket, om det är Carl Söderberg eller André Burakovsky som ska, kanske Burra, för han var med och vann.
Han var med och vann, ja.
Men Carl Söderberg var också, han var på lite,
fick ett saftigt femårskontrakt där efter Boston-tiden med Colorado Avalanche. Det vittnar lite om synen man hade på honom i NHL-världen då, 2016.
Ja, hyggliga spelare får man säga. Mm. Ja, de två första framförallt.
Ja, de sticker ut
ordentligt. Sticker ut ordentligt. I Columbus har vi väl, det är en klubb som inte har producerat lika mycket, men där är det Alex Wennberg som är överlägsen svensk i både antal matcher och poäng. Så han får väl nämna sig.
Ja, exakt. Han hade väl någon poäng över, eller någon säsong över 60 poäng där för mig.
Ja.
Sen blev han ju utköpt. Faktiskt, men han...
Han har varit osams med John Tortorell.
Ja.
Var ju ganska öppet med det. Husse får nämnas här också. Huselius, han gjorde ett antal matcher och gjorde mycket poäng på 189 matcher.
Ja.
Och sen tredje, jag vet inte, om det är Wild Bill eller Fredrik Modin, eller, det är svårt att komma fram till trean.
Jag tycker kanske Modin då, med tanke på... Jag ser honom som Tampa-ikon visserligen, men han verkligen bor ju fortfarande i Columbus.
Ja, får man extra poäng för det?
Ja, han känns lite som en... Han har verkligen tagit till sig Ohio i alla fall, som långt efter karriären... Han fyllde faktiskt 50 här nyligen också. Ja. Bor kvar i... Jag läste någon intervju med honom i Sundsvalls tidning faktiskt. Lokaltidningen där. Som hade intervjuat honom på 50-årsdagen då. Och han verkar inte göra så mycket. Han njuter av sina NHL-miljoner. Han sa, vad gör jag på dagarna? Ja, jag tvättar bilen.
Ja, vad nice.
Ja. Så han verkar ha det rätt gött där i Columbus.
Ja. Sen har vi Dallas då. Där är ju den, han vi har redan pratat om mycket i det avsnittet, det är John Klingberg då.
Ja.
500, över 550 matcher, 374 poäng. Som du sa, han var en nyckelspelare i ett framgångsrikt lag. Eller vad var det, hur uttryckte du det?
Ja, alltså, han vill vara, precis, så blir det väl översatt till svenska. Cornerstone in a successful team.
Ja, men han var väl ett cornerstone där.
Ja, det var han.
Även Louis gjorde över 500 matcher i Dallas. Och är min tvåa här.
Ja.
Sen är det väl Jana, Mattias Janmark. Även om jag vill nämna Niklas Grossman, som underskattade när han var som bäst i Dallas, när de gick till konferensfinal 2008 till exempel. Då var det en grym shutdown-back. Då var också Joel Lundqvist väldigt bra i kedja med Louis Eriksson där, som var en väldigt bra defensiv kedja.
Ja, Joel Lundqvist hade nog kunnat göra lite fler säsonger i NHL om han inte hade velat flytta hem till Frölunda och spela i princip hela karriären där. När man ändå pratar 2000-talet och Dallas, så får jag upp i huvudet Fabia Brunströms hattrick i debuten. Det blev inte så mycket mer NHL-karriär efter det, men ändå. Han började.
Nej, det var en sensationell debut, det var det.
Ja.
En av de största svenska debuterna någonsin, faktiskt.
Ja, otroligt.
Men, i nästa lag finns det en del att välja på. Där är Detroit Red Wings då.
Oj.
Och... det är Lidas som inte, han hade ju en strålande karriär även innan 2000-talet. Han hade en massa Norris Trophy, men
alla Norris Trophy på 2000-talet, kan jag säga.
Alltså, ja, det var så. Ja.
Ja.
Så han är even här, och ett par Stanley Cup.
Ja. Conn Smythe vinner 2002.
Ja, 2002 och 2008. Och sen vann han ens till Norris Trophy, var det 2011?
Ja, det var ju väldigt sent där.
Ja, så han är given. Men sen är det Zäta då, som hade hela sin Detroit-karriär under 2000-talet, spelade över 1000 matcher, han Stanley Cup och Conn Smythe. Ja. Det är tunga det här. Det är riktigt
det är, tunga. Nu pratar vi liksom bästa svenskarna överlag på 2000-talet när vi är inne på Detroit. Det är ju liksom, så är det.
Men vem som sen ska vara tre, det är lite hugget som stucket också tycker jag, mellan Kronwall och Thomas Holmström och Franzén, The Mule.
Ja.
Och nu har vi fått fram Lucas Raymond.
Ja, Lucas Raymond som ändå är intern poängkung en säsong här i Detroit.
Men han har inte spelat till närmast lika mycket matcher som...
Han har inte riktigt många Stanley Cup eller slutspelsmatcher ens att visa upp som sina konkurrenter.
Noll. Noll har han.
Ja, exakt.
Medan Kronwall och Holmström... Ja. Nej, jag lämnar det öppet faktiskt.
Ja.
Om du ursäktar det.
Hästpolo, din favorit, är ju nämnvärd också. Över 500 matcher, eller nästan i alla fall 500 matcher i Detroit.
Mm. Ja. Sen har vi Edmonton. Och där tycker jag Tommy Salo är nummer ett. Det var i Edmonton han hade sina bästa år. Och man glömmer det i skuggan av Henrik Lundqvist att han var en av NHLs bästa målvakter det då.
Ja, det var han. Representerade ofta Edmonton i All-Star-matcherna, kommer jag ihåg.
Ja, ja. Alltså Tommy är nummer ett där. Sen är det framförallt backarna. Oskar Klevbom som fick sin karriär avklippt på grund av skador då, men var väldigt bra i några år när han spelade.
Ja.
Och sen, även om inte Mattias Ek kommer vara där så länge nu, så har han gjort så pass bra intryck. Så
han betydelsen. Ja. Nivåskillnaden för Edmonton som lag från den dagen hans inträde skedde är ju faktiskt tydlig.
Ja.
Han har verkligen stagat upp det.
Men sen gjorde Adam Larsson 329 matcher där och Pär, vi var en profil ett tag, och Anton Lander.
Han gjorde många år där, ja. Linus Omark har kanske lagt de snyggaste straffarna i Edmonton på 2000-talet.
Ja, absolut.
Ja. Ja, med Salo där så vill jag nämna också att snacka om en annan tid då i början av 2000-talet. Det var ett par säsonger när han stod över 70 matcher per säsong. Det gör man inte längre.
Nej, det gör man inte. Nej. Ja, så har vi Florida. Och där är det en samtida spelare som är nummer ett. Det är Gustav Forsling.
Mm.
Ja, absolut. Kallas ju världens bästa back där. Men sen kommer man till två namn igen som vi redan har nämnt i andra klubbar, eller i Huselius fall är det väl tredje klubben.
Ja, precis.
Men han var framgångsrik i Florida, precis som Marcus Nilsson, som var i Calgary då. Också värd att nämna där. Har någon annan du tycker står ut här?
Alltså när jag tänker på, jag tycker det är lite speciellt, jag vet inte riktigt varför det har blivit så, att jag tycker ofta är att spelare har spelat i både Florida och Calgary, att det finns någon konstig connection där. Med tanke på Huselius. Nej, men svenska som, dels svenska då, som Huselius, Markström har varit länge i båda de klubbarna. Alltså Marcus Nilsson för den delen. Och så pratar vi liksom andra spelare, Tkachuk, Huberdeau-traden med Mackenzie Weegar där också. Sam Bennett som hamnade där. Och, ja, det känns som att det är en konstig koppling mellan de två klubbarna i alla fall.
Du kan prata mer om det när jag springer och hämtar kaffe.
Det är dags för första kaffepausen nu. Ja, men då kan vi återigen komma in lite kort på Huselius och Keenan där, för det var ingen rolig historia. Huselius har ju sagt att Keenan tyckte till och med att Huselius skulle åka hem till Sverige. Du är för vek för att spela NHL, du har inget här att göra, sa han liksom inför hela gruppen i omklädningsrummet till Huselius. Men det var ju tur att han stannade några år till.
Förlåt, jag är tillbaks.
Ja, jag pratar lite om Huselius och Keenan igen då.
Ja, vi går vidare till Los Angeles Kings. Och där är det också en samtida spelare som har stuckit iväg, Rea Odran Kempe. Som har varit väldigt framgångsrik här de senaste åren. En av de hetaste målskyttarna och radarpartner till klubbikonen Anze Kopitar. Sen är det väl notan då. Där har vi också en sån som var i skarven mellan 90-tal och 00-tal. Men han spelar 456 matcher och var kapten.
Ja, jag tror att han fick kaptens set först på 00-talet, så det räknas ju in.
Ja.
Onekligen.
Sen en tredje spelare är lite svårt. Det kan vara Victor Arvidsson då. Han hade problem med mycket skador där, men jag tror det han. Eller Carl Grundström.
Ja, de har kommit upp, alltså Grundström kom ju upp en hel del matcher faktiskt för Kings. Men Arvidsson, den säsongen han nästan spelade 82 matcher och var något sån här frisk, då gjorde han ändå 59 poäng. Annars gick ju Nordström och Kempe ut ganska ordentligt här. Kempe är ju liksom uppe i 600 matcher i Kings alltså.
Ja, han är. Minnesota Wild är en ganska ung organisation.
Den kom ju till där vid 00-talet.
Ja. Ja, så alla som har spelat där. Joel Eriksson Ek och Jonas Brodin är ju nutida spelare som har varit där väldigt länge och stora profiler. Men jag vill också nämna Kim Jonsson här. Ja. Lite bortglömd svensk storback. Som var väldigt bra först i Philadelphia och sen i Chicago kort tid. Men sen var det avslutad karriären där uppe i Minnesota. Eller
alltså han var i Minnesota ett par säsonger, sen bytte Chicago till sig honom. Inte ja, slutspelet när de vann kuppen 2010. Som en sån här trade deadline-förstärkning. Sen blev han skadad. Och då sades det liksom bara så här att han har en upper body injury och är borta liksom. Så får vi se när han kommer tillbaks. Men sen var det ingen som såg till honom. Han var ju inte med och firade Stanley Cup-titeln ens där när de vann. Nej, trots att han ingick i truppen.
Han drog sig väldigt undan offentligheten, Kim, efter karriären.
Nobbat alla intervjuer. Det är ju så att vi har försökt att ringa honom och andra medier också. Men han vill inte uttala sig.
Nej, han drog sig undan och får respektera det. Montreal har funnits desto längre.
Ja.
Men det har inte varit så mycket svenskare. Mats Näslund är ju deras största, men det var ju långt innan 00-talet.
Ja, precis. Det var ju 80-talet snarare.
Ja, precis. Så att, men där hade vi några i början av 00-talet, framförallt Andreas Dackell och Niklas Sundström.
Ja.
Är de som står ut, och sen är det Jakob De La Rose, och så får vi se om Emil Heinemann kommer kanske med tiden att bli den stora svensken i modern tid.
Men det verkar som att det är den typen av svensk man måste vara om man ska spela i Montreal Canadiens på 2000-talet. En pålitlig tredjekedjespelare ungefär.
Ja. Ja.
Men det är ju liknande spelartyper här, alla som du har nämnt.
Susse till exempel, det var ju slutet av karriären där i Montreal.
Ja.
Han var här ett år medan jag var här. Jag såg honom en gång på garden.
Ja.
Mm. Flyttade han hem till Modo?
Ja just det, var väl med och vann guld då, med Modo.
Guld och gröna skogar.
Ja. Inte en enda målvakt har spelat i Montreal under 2000-talet. Det är anmärkningsvärt. Alltså svensk.
Ja,
jag har haft målvakter faktiskt. Det är någon har fått ställa sig där. Carey Price,
till exempel. Otroligt, de har inte haft målvakt på 25 år.
Nej, precis. Och ändå så har de inte tog sist precis. De har till och med varit i en final. Liksom.
Ja, fantastiskt.
Ja, det är otroligt. Men ingen svensk målvakt i alla fall.
Nej. Nashville. Där är Filip solklar nummer ett, Forsberg.
Och flest sen, mål i klubbens historia?
Ja, 303 nu. Mm. Och sen tycker jag väl det är Mattias Ekholm och Arvid som tränar. Mattias Ekholm spelar 719 matcher i Nashville innan han försvann till
Edmonton.
Det kan ju vara värt att nämna för Patrik Hörnqvist, men det är en annan klubb han kommer vara med på den här listan.
Ja, precis. Men han gjorde sitt namn i Nashville. Så var det ju onekligen. Som ledde till den här traden till ett annat lag. Peter Forsberg måste ju nämna också som en trade deadline-värvning av
17 Nashville. Matcher, 15 poängen.
Ja, precis. Exakt.
Men det var lite tid tycker jag för att nämnas här.
Ja, de kom ingenstans i slutspelet sen heller ändå. Så att Forsberg värderar nog inte sin tid i Nashville så där jättehögt.
Nej. New Jersey. Och vad gäller här på 00-talet så är ju Bratt överlägset mest poäng av alla svenskar som är det. Han har 411 och tvåan Johnny Oduya har 70.
Ja, det är anseende differens får man säga.
Ja, men Tommy Arbelin, det har vi också en sån i skarven, men han var ju en av de bästa defensiva sargut-karaktärerna någonsin. Ja.
Talinder, apropå sargutspelare som du har nämnt, han var ju också där ett tag.
Ja, då man gick ju till final 2012 och då var ju Talinder väldigt viktig. Då vill man ju också nämna Johan Hedberg kanske och Jakob Josefsson.
Josefsson gjorde ju väldigt många matcher för New Jersey. Arbetas inte riktigt upp i hierarkin till någon topposition, men han var ju väldigt många år i tredje eller fjärde kedjan.
Ja, och Markan håller ju på att bli en, om det fortsätter så här i slutet av hans karriär så kommer han att var en av dem som ska med på en sån lista.
Exakt, och Hedberg gjorde sina tre sista säsonger i New Jersey i karriären.
Ja.
Bredvid Brodeur.
Ja, han får vara med bara för att han var så trevlig om inte annat.
Ja.
New York Islanders. Där är den svensk som i modern tid då har utmärkt sig mest över Kenny Jönsson. Lika där med var i skarven.
Ja, det är väl han hann ju med ett gäng matchen då på 2000-talet definitivt. Och han hade kunnat fylla ut det med ännu fler om han inte hade valt att stanna i Ängelholm efter lockouten 04-05, för han var ju bara typ 30 år då, men jag ville fortsätta i Sverige istället för att fortsätta vara bärande spelare för Islanders.
Mm. Tommy Salo gjorde alla sina Islanders-matcher på 90-talet, så han är inte aktuell där. Mm. Nej, sen är det väl Mattias Weinhandel får nämnas. Han gjorde 155 matcher. Mm. Men sen är det de här som är där nu, Simon Holmström och Sebastian Aho, så han är inte där längre.
Nej, men han...
Och sen tycker jag man kan nämna Lena. Han gjorde bara en säsong där, men då var ju, han ju blev folkhjälte under det året. Det var han... hans lyckligaste år i karriären var i Island.
Han har ju till och med Long Island tatuerat på sin hals, ja, efter, ja, det där. Och blev ju nominerad till Vezina Trophy sensationellt, ja, efter att liksom varit oönskad i princip inför den säsongen.
Ja, ja, han ska vi ska applådera.
Den säsongen var otrolig, alltså 93% det, och Grice var ju faktiskt bra den säsongen. Det målvaktsparet släppte in minst mål i hela NHL.
Jävla olycka att han inte blev på. Mm. Då hade allting blivit annorlunda, tror jag.
Han älskade ju sin tid.
New York Islanders, vem ska vi ha som nummer ett? Nej, New York Rangers.
Ja, precis. Jo, nej, där får man verkligen kämpa då. Är det Micke Nylander eller?
Är det Victor Storberg, Elias Andersson eller vem är det? Nej. Det är Henke Lundqvist, är så solklar etta som man kan bli.
Ja.
Och Mika Zibanejad är så solklar tvåa som man kan bli. Ja, även om man får säga långt efter klubbikonen Henke med tröja hissad och allt. Och alla rekord, ja, som går att ha för en målvakt i klubben.
Ja.
Trean är intressantare då. Jag har sett nog Mika Nylander där. För de här åren han spelade med Jagr så var han helt otroligt bra.
Ja, och Jagr verkar ju stortrivas ihop med Mika Nylander också. Ja. Han var ju nära att vinna poängligan där ett år, Jagr i Rangers, när han hade Nylander vid sin sida.
Ja.
Och Nylander var över point per game då också. Så att de trivdes kanon ihop.
Mm. Ja. Sen igår jag nämnde sådana som Carl Hagelin och Jesper Fast. Men hej.
Fast får man ändå bara konstatera där att det är lite coolt att han 5 år i rad fick spelarnas eget pris. Som, mm, det här, vem som är den bästa lagspelaren typ, är väl definitionen. Och den, ja, han prenumererar på den där lagkamraterna själva röstar.
Verkligen. Mm. Ottawa, det har vi också lite tunga namn, får man säga.
Ja.
Och där är Daniel Alfredsson etta och Erik Karlsson tvåa, för de är ganska nära varandra. Men,
två svenska mångåriga lagkamrater, höll jag på att säga, men även lagkaptener skulle jag säga.
Ja, och lagikoner.
Ja.
Otroliga spelare. Och Alfie, 850 matcher bara på 2000-talet med Ottawa. Han spelade ju även på 90-talet.
Ja.
Erik, 627. De är liksom de två största spelarna i klubbens historia.
Ja, det kan man ju definitivt säga, tycker jag.
Ja.
Och ja, Erik Karlsson dubbla Norris Trophy när han var i Ottawa.
Mm.
En till i San Jose sen. Men det var väl i Ottawa han var som allra bäst 2017 när han på egen hand i princip, på ett ben som vi brukar säga, ja, då. Där, ja, det, liksom, tränaren där liksom fick ta till bibliska begrepp för att beskriva sin lagkapten Erik Karlsson. Att på den sjunde dagen skapades han och så vidare. Och
ja,
de var ett mål ifrån att gå till final faktiskt ju. Och Alfredsson var ju nära att vinna 0-7 där. Men då var det Samuel Paulsson som stängde ner dem. Åtta va? 2007.
Så att, mm. Ja. Och trean. Jag skulle gärna plocka fram min gode vän Rickard Persson. Men det blir svårt. Han spelar 67 alltså bara. Det är väl mellan Mika och Magnus Arvidsson det står om tredjeplatsen där.
Ja, Arvidsson var ju bra där i början av... Det var också där, ja, i skarven förstås. Men ja, han, ja, räknas ju definitivt med på 2012 också.
Men Mika har ju spelat 280 matcher även där.
Ja.
Så typ, ja.
Ja, mycket svenska målakt det här, precis som i Buffalo. Det är lite samma gäng där med Ullmark nu. Lener, ja, var i Ottawa länge. Ja. Anton Forsberg är faktiskt uppe i 128 matcher nu i Ottawa. Och Filip Gustafsson, det är ju inte där han slog igenom precis. Det var ju verkligen i Minnesota han plötsligt blev en stormålvakt i NHL. Men började ju karriären i Ottawa, precis som många andra svenska målvakter.
Mm. Ja, vi går vidare till Philadelphia. Där är det ju faktiskt så att Foppa spelade exakt 100 grundseriematcher i Philadelphia. Det var ju då så mycket varit förstört med fötterna. Jag vet ju det, för jag bevakar ju de där åren.
Just det.
2 åren i Philadelphia. Men jag tycker de är underskattade. De. Alltså på de 100 matcherna gjorde han 115 poäng.
Ja.
Det är mer än en poäng per match. Och
det gjordes inte lika mycket poäng riktigt på den tiden heller, ska vi säga.
Nej. Och han var grym. Alltså några matcher man såg, och de som var unga då, de är inte det längre, men Simon
Gagné.
Ja, Knubel.
Ja, det var ju den första scenen där, Knubel och Gagné med Foppa.
Och Mike Richards, de avgudade honom för hur liksom, vilket proffs han var. Så trots bara 100 matcher så toppar han listan för mig. Sen är det Kim Jonsson igen, för där var han riktigt bra i Philadelphia.
Ja, det var ju där han började.
Ja. Och sen, det har inte varit så jävla många svenskar där som har utmärkt sig, men Oskar Lindblom får nämnas för sin otroliga historia i Philadelphia.
Ja, han
drabbades
av
cancer och kom tillbaka.
Exakt, han hade faktiskt en riktigt bra säsong där innan den här cancern kom. Det var ju väldigt, alltså, hade han inte drabbats av det där, då hade han nog fortfarande kanske till och med spelat i Philadelphia. Eller åtminstone varit i NHL fortfarande, för att han hade ett bra poängsnitt på gång där den säsongen. Och var ju etablerad i topp 6 i Philadelphias hierarki då.
Och än en gång undersöker jag att det här handlar om de senaste 25 åren, 2000-talet. Micke Renberg är väl den största svensken i Flyers historia, men det var på 90-talet det.
Ja, Legion of Doom är en 90-talsgrej.
Ja. Yes. Pittsburgh.
Ja.
Och där är det då så att Patrik Hörnqvist och Carl Hagelin. Hörnqvist först och Hagelin sen. De vann ju Stanley Cup här med dem två gånger.
Ja.
Och Hörnqvist var ju makalös som andlig ledare och pådrivare och krigare på isen.
Ja, ja precis. Det är klart att Mike Sullivans inträde får mycket cred för hur de lyckas vinna två raka Stanley Cups där. Men det känns som att det blev en liten metamorfos också i samband med Bengan-traden där. Alltså, han lyfte omklädningsrummet. Och på isen såklart också med sin ettrighet.
Ja, sen är det liksom vem som är tre. Det är väl kanske Raquel nu då som har sina framgångar. Dick Ternström var några fina år där också.
Enda svensken som har vunnit interna poängligan i Pittsburgh. Det gjorde han faktiskt när han gjorde 52 poäng när de var som sämst där i början på 2000-talet. Och det var snack om att Pittsburgh skulle säljas och allt det där innan.
Ja.
Innan Crosby kom in i bilden. Men han vann faktiskt interna poängligan.
Ja, då får vi säga Dick där tills vidare. Ja. Ja. Erik och Raquel. Vi får se vad som händer med dem.
Jag tycker du kan nämna din gode vän Hedbe.
Ja, det kan vi. Ja. Han ser nu lägger jag mig ner. Det gillar ju du.
Ja, nu ligger du ner i korrosoffan på riktigt. Ja.
Ja. Mm. Jag är trött. Jag sover dåligt.
Ja, jag gillar ju ljudet när du ligger i korrosoffan.
Ja. Ja, vad härligt. Ja. Vad bra. Mm. Ska jag ligga och göra den här podden?
Du får liggande podd får vi börja med.
Ja.
Ja.
Ja, nej men då tar vi Dick Ternström där, tycker jag.
Ja, ja. Det var väl
just det, du kom in på Helberg, det var ju där han gjorde sensationell, slog igenom. Och det var på 2000-talet, eller hur?
Ja, ja, det var det.
Ja.
Det var väl där han fick smeknamnet Moose.
Ja, visst var det. Mm. Ja. Ja, San Jose kommer vi till nu. Och då blir det ju Erik igen då. Efter att vara topp i Ottawa så är han ju, alltså, framförallt sista säsongen i San Jose var ju sanslöst bra.
Ja, precis. När han blir den första spelaren på hela och enda backen på hela 2000-talet, alla nationaliteter inkluderade, som har gjort 100 poäng under en säsong.
Ja.
Och vinner Norris Trophy.
Ja. Och sen vill jag nämna Douglas Murray. Han gjorde inte jättemycket poäng, det var inte hans grej riktigt. Men han är den som har spelat mest matcher där, 459 poäng blev det. Men han bidrog ju med annat, om man ser.
Ja, så var det ju. Och fortfarande liksom lite profil i San Jose om man visar upp sig där.
Absolut.
Det blir ju stort jubel i arenan om de zoomar in Douglas Murray.
Den kanske hårdaste svensk som har spelat i NHL. Vad gäller tacklingar och attityd och så. Ja, Doggy måste vara med.
Ja.
Och sen är kanske Merke Karlsson då. Han var ju väldigt framgångsrik året när de gick till final 2016.
Just det.
The Melkman. Ja. Ja.
Och jag gillade också smeknamnet som inte fick lika mycket fäste, Melkin.
Ja, att han var lik Malkin.
Ja.
Ja. Ja, men här kan man väl tänka sig att Lillfimpen kommer att bli en av de stora på sikt.
Ja, redan nu börjar han kännas lite som en radarpartner till Macklin Celebrini som är franchise center redan nu. Liksom.
Ja.
Ja, det kan bli en stor historisk frontfigur i San Jose, Lillfimpen.
Ja.
Seattle finns inte så mycket att säga om. De har ju bara funnits i några år, men det är de som har spelat. Wennberg, Adam Larsson, Burakovsky får vi säga nu.
Ja, jag trodde ännu mer på Burakovsky. Han, ja, han, det, han har visat hittills.
Det är inte så mycket konkurrens. Det är inte så många som har spelat där. Så.
Nej. Jag trodde han skulle få ett rejält lyft. Men började väldigt bra i Seattle. Sen var han långtidsskadad och efter det har han inte riktigt varit samma Burakovsky, tycker jag.
Nej. St. Louis. Där är det ju överlägsen första och andra plats för Alex Sten och Patrik Berglund. Framförallt Alex Sten var ju med och vann Stanley Cup 2019. Och sen får det bli Sunken, eller Carl Gunnarsson.
Ja, de andra Stanley Cup-mästare, svenskarna.
Ja. Ja. Carl Gunnarsson var ju en viktig defensiv back det året.
Ja, men Sunken ihop med Barbashev och Sten där i fjärde serien som spelade en fjärde serie som spelade sig 15-16 minuter per match. Det är inte så vanligt i ett Stanley Cup-mästarlag.
Ja, absolut. Tampa Bay Lightning som du har viss relation till.
Ja, har vi 10-15 minuter då?
Nej. Där har vi Victor Hedman såklart, given etta. En av de stora klubbikonerna, en av de stora svenskarna i NHL-historien. Ja. Sen får det bli Fredrik Morin på andra plan. Han har ju också vunnit en Stanley Cup faktiskt med Tampa.
Ja, han var ju faktiskt riktigt bra där också. En sån här som det hyllas när han kommer upp på jumbotronen, så blir folk till sig när han vänder. Han är ju ganska ofta, flyger han ner till Florida.
Ja, han gör ingenting, säger du.
Så nej, precis. Och han åker dit och blir lite hyllad ibland och så åker han tillbaka. Ja, precis. Var ju rumskamrat med Marty St. Louis under det där slutspelet 2004 också.
Ja, okej. Okay. Ja, just på den tiden var de tvungna att sova ihop.
Exakt, precis. Och det hade nog del i att Marty St. Louis var så bra. Att han fick surra med Modin hela tiden.
Ja. Men tredje där, det är inte svårt att avgöra om det är Anton Strålman eller Mattias Öhlund.
Nej, jag säger nog Strålman. Det var ju synd för Öhlund att han fick sådana skadeproblem. Det var väl knäna som strulade båda knäna för mig. Och det blev ju inte så lång tid i Tampa trots att han hade ett jättelångt kontrakt, så var det mycket av det där som fick betalas ut som försäkringspengar snarare än att han kunde vara med på isen. Men han var ju väldigt bra där när de gick till final 2011. Många som glömmer bort det att de var inte i final, de var i konferensfinal. Det känns som att de var i final, för att jag tror de hade vunnit om de hade gått till final, men de torskar ju Game 7 i konferensfinalen mot Boston. Milan Lucic avgör i slutskedet. Arslet, det var tufft.
1-0.
Ja, precis. Ja. De var riktigt bra där då.
Mm. Ja, om du frågar Victor så är han avgudar Mattias Öhlund. Ja. Han beskriver honom som en av de viktigaste i karriären, att han fick ha honom kring sig i början av sin karriär.
Ja, det var lite därför Tampa värva honom också som en mentor till Victor. Som de hade. Ja. Det var ju deras guldklimp tvåa i draften liksom, 2009. Tog de dit Öhlund.
Ja. Ja, sen har vi Toronto då. Intressant diskussion kan utbyta om Toronto. För där har vi alltså Mats Sundin. Och det var ju också en stor 90-talsspelare, men han spelade 539 matcher även på 00-talet och gjorde nästan en poäng på 533 poäng. Ja. Men samtidigt har vi nu William Nylander som har spelat ännu fler matcher och har mer poäng.
Ja.
Det är de två det står mellan.
Ja, precis. Till Sundins fördel då, så visste hans Toronto hur man vann åtminstone slutspelsrunder. De visste inte hur man vann Stanley Cup. Men han, Sundin, på 00-talet har varit med och vunnit 5 slutspelsrunder med Toronto och varit i en konferensfinal, medan William Nylander har ju bara vunnit 1.
Ja, det kanske är Sudden. Alltså det är svårt att inte sätta Sudden först.
Och lagkapten var ju han också.
Ja, vi sätter Mats först. Ja,
staty utanför arenan.
Ja. Men som sagt, det var ju lika mycket på 90-talet som
var hans. Exakt. Precis.
Hans största år var på 90-talet. Ja. Men det är klart, Mats ska vara. Tre är svårare. Vem säger vi? Jonas Höglund?
Ja, Höglund var ju ändå en bra där i början av 2000-talet. Ingen toppspelare så, men ändå en pålitlig middle six ytterforward kan man säga. En som man trodde mycket på och som hela NHL jagade, sades det, när han kom till Toronto och valde Toronto, det var ju monstret.
Ja, just det.
Efter att han gjort supersuccé i Färjestad och vunnit SM-guld och varit med i VM och sånt där, va? Och så gick han till Toronto av alla lag då och hoppades att de hade löst sin målvaktssituation då. Men nej, det blev väl ingen super karriär för honom i NHL.
Nej. Men han var stor i Toronto där i början. Han var ju känd i hela stan. Jag kommer ihåg vi var åt lunch någon gång här, han och jag och Sjöström och Carl Gunnarsson.
Ja.
Och då frågade jag dem, hysteri, Sjöström och Gunnarsson var det ingen som kände igen på stan, men vart de än gick med monster så, oh, the monster!
Ja, det är alltså precis att det planterades i Torontos media där att han kallades för the monster. Det då visste alla vem det var helt plötsligt.
Ja. Ja, sen har vi då Utah, men då får man ju räkna med Arizona då.
Mm.
Och då är det Oliver Ekman Larsson given etta.
Ja, det är väl exceptionellt given etta. Så är det.
Ja, det är till och med svårt att hitta några andra som ska nämnas ens, faktiskt.
Jag måste ta fram själv.
Närmast efter honom är Fredrik Sjöström på 73 poäng mot Olivers 388.
Ja.
Men Sjöström var ju ändå, han slog igenom där, så vi kanske kan nämna honom ändå.
Ja, sen kommer jag ihåg att Hjalmarsson blev hyllad då för sina år där, även om de inte hade så mycket slutspel att göra så där. Men han var ju faktiskt väldigt bra där också. Ja. Men det var ett för dåligt lag. Sen kommer jag också ihåg att Anton Strålmans enstaka säsong där, att internt så hyllades det liksom att oj, vilket proffs Anton Strålman är liksom. Att de hade kunnat tänka sig att behålla honom efter NHL-karriären liksom för hans... Ja, men sett och i gymmet absolut. Och allt det. Hans proffsighet liksom utanför isen också.
Han ska ju göra comeback nu. I Nybro.
Ja, just det. Det är ju här i helgen vad som kommer. Ja.
Hej, jag strollen.
Ja.
Vancouver. Där har vi också rätt tunga namn att dra upp.
Ja.
Två med samma efternamn. Väldigt nära släkt. Daniel och Henrik Sedin.
Ja.
Givna ettor. Och sen är det Marcus Näslund. Och där har vi också en sån som var stor på 90-talet, men även på 2000-talet.
Ja.
Jagade ju med Foppa i toppen av poängligan där.
Ja, det var ju det. Det tror jag svider fortfarande Marcus Näslund. Jag tänkte vann poängligan där 0-3. mot äntligen liksom fick knäppa Foppa på fingrarna. Bästa polan liksom. Och så i sista matchen går han poänglös medan Foppa gör 3 poäng. Avgör i tom kasse och vinner poängligan.
Ja, det är helt otroligt faktiskt. Ja, men... ja. Det är väl andra som, men de är så överlägsna där så det finns inget att diskutera.
Faktum är att Serinarna har gjort mest poäng av alla svenskar på 00-talet, totalt sett. Ja. Båda över 1000 poäng under 00-talet. En annan svensk har gjort över 1000 poäng på 00-talet och han har vi inte nämnt än.
Nej, vi kommer inte det.
Mm.
Men Alex Edler är värd att nämna, han gjorde väldigt mycket matcher i Ölund igen. Ja. Och Elias Pettersson kommer väl kanske att bli...
Han är snart uppe i 500 matcher i Vancouver nu. Han har varit med så pass länge och nästan en poäng per match.
Och Markan har varit bra målvakt där. Bortsett från nu i New Jersey så är det väl de bästa åren där.
Ja. Jag tror att Edler och Ölund faktiskt är med i Vancouvers egna Hall of Fame.
Ja, absolut.
De är ju
Ring of Honor.
Ring of Honor som väl är fysiskt där i arenan.
Mm. Ja. Sen har vi Vegas då, det är också ett lag som inte har funnits så länge och där är William Karlsson given nummer 1. Jan Mark Olofsson, Lehner kan väl också nämnas där.
Ja, det är ganska tydligt.
att det finns inte så mycket att säga.
Nej.
Sen kom vi till Washington och den andra spelare du nämnde som har gjort 1000 poäng under 00-talet och det är då Bäckis, Niklas Bäckström och han är solklar etta här.
Yes.
Men sen finns det några att ta på. Kalle Johansson och Ulf Dahlén är ju spelare som framförallt var bra på 90-talet. Men han gör en hel del matcher även i början av 00-talet. Kan nämnas, men även Marcus Johansson, André Burakovsky som var med och vann Stanley Cup där.
Ja, precis. Han har ju vunnit både Colorado och Washington. Mojo över 500 matcher faktiskt i Washington. Han känns ju lite som en journeyman med tanke på att han har studsat runt lite här och var sen dess. Ja. Men ändå över 500 matcher först i Washington.
Ja. Men Becky säger ju så solklar etta där under de här 25 åren. En klubbikon.
700 poäng fler än närmaste svensk.
Tröja i taket kommer att bli.
Ja.
Och avslutningsvis då har vi Winnipeg Jets, den nuvarande Winnipeg Jets. Och då räknar man in Atlanta Thrashers också då.
Mm.
Och det är Tobias Enström lika given där, nummer 1.
Ja.
Väldigt lite bortglömd och fantastiskt bra back. Fråga Hedman om honom. Det är en annan avgud. Så är det ju Tobias.
Ja, det har jag ju läst och hört några gånger där. Det är en verklig favorit.
Världens bästa back, sa han. Jo, det är han.
Ja, det kanske han inte var. Men det är också lite speciellt att liksom på alla liksom officiella papper numera när man ser i NHL med Tobias Enström så heter han inte Tobias Enström utan Toby Enström.
Ja.
Han blev ju Toby där borta.
Ja. Ja, och sen Hedberg var ju i Atlanta också.
Ja, just det.
Fina år där, men även Niklas Hävelid och Daniel Tjärnqvist kan nämnas som Atlanta-spelare.
Ja, just det. Svartvadet.
Ja. Mm. Ja, når jag.
Ja, nej, kanske.
Ja, och då var vi hemma med denna jättegenomgång.
Ja, det precis. Det blev mastigt. Men det var kul och intressant att lyssna på. Ja.
Ja, du har inte så mycket att invända mot.
Nej, det var inga stenhårda debatter här.
Nej.
Det var mer debatt om trovärdigheten kring vissa insiders när det kommer till JT Miller-rykten än vad det var om topp tre positioner här.
Ja.
Ja, men jag tyckte du var rätt på det, så jag hade inte så mycket att...
Ja, bra.
Tack. Säga till. Ja, bra jobbat.
Tack Jonte. Mm. Ja, men du, därmed är vi väl klara för den här veckan?
Ja, precis. Det blev ungefär en och en halv timme även denna vecka. Så det är mastigt och bra. Och så har vi säkert något nytt nästa vecka. Men du får ju fortsätta med plusbetygskollen på svenskarna nästa vecka också.
Ja, ska jag.
Då är det bara några enstaka veckor kvar tills pucken släpps.
Ja.
Oj.
Ja, igår var det 3 veckor exakt tills pucken släpps.
Oj, och då är det bara 2 veckor helt plötsligt nästa vecka. Oj. Ja.
Men, och så har vi säkert någon JT Miller-trade då, så du får rätt om
spekulation. Ja, precis, det kommer jag trycka in ansiktet på dig som en sån här face wash framför kassan ungefär, liksom, som JT Miller själv skulle kunna göra på någon spelare.
Ja, det får stå ut med dig.
Ja, det får stå ut med. Eller så är det du som får göra det på mig om man fortfarande är kvar.
Ja, det kan ju det vet vi ju först i mars.
Ja, precis. Ja, men om man fortfarande är kvar så är vi till hela säsongen. Om behåller
det. Ja, då ska du få det.
Ja, då får jag... Oj. Då
ska jag trycka in det i kassen.
Ja, precis. Oj. Ja, då får jag hålla mig så att jag inte agerar som Conor McDavid. Kommer med någon cross-checking tillbaka. Det ska jag inte göra. Nej, så långt går vi inte i NHL-podden.
Nej, absolut inte. Nej, men då tackar vi för den här veckan och tack till dig och tack till alla som orkar lyssna.
Ja, precis. Och så hörs vi snart igen helt enkelt. Hej.
Ja, hej då.
Hej.
Hallå. Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito. Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so hallå.
One, two, time, speed, so
hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.